Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hallå, varmt välkomna till Pappapodden! Nu lät vi som tvillingpodden.
Ja, det gjorde vi verkligen.
Kul blir också sagt.
Man märker ju att det är 6 år vi har hållit på.
Alltså helvete vad man märker.
För att idag fyller ju Rut 6 år. Ja. Och vi började, vi spelade ju in ett första avsnitt strax före Ruts födsel.
Det gjorde vi.
Och det var jävla dåligt avsnitt. Alltså Erik Larén, vår dåvarande producent, han sa ju aldrig att det var bra eller dåligt. Han sa bara att vi kanske ska försöka göra ett nytt avsnitt. Jag tänkte att jag ville vara lite härligt sådär politiskt inkorrekt i första avsnittet. För att man skulle känna att här är modigt och liksom uppfriskande.
Ja, högt i tak.
Så det jag pratade om var hur man vill att ens barn ska ha snygga kompisar. Att jag gärna ville att Iris skulle leka med den sötaste flickan i förskolegruppen. Fast de var liksom inte... De valde inte varandra, så jag fick liksom försöka få ihop dem.
Men det där, alltså det nu, åh gud, nu kan jag inte, det här kan jag inte säga. Eller jag gör det ändå. Manne har alltid haft en grej med en tjej. Och jag har liksom inte riktigt fattat exakt vad det är han har charmats av. Vilket man ju...
Att du skulle inte ha varit ihop dem, för du tycker inte att hon är så söt.
Men smaken är ju olika liksom. Men nu...
Det finns ju anledning till att Erik stekte det här avsnittet för 6 år sedan. Ja, jag säger det.
Men nu... Har jag fått höra från en säker källa, det vill säga min fru, att han är lite förtjust i den personen som jag känner. Om jag hade gått i hans klass och hade varit i den åldern där, 9-10 år. Som jag tänker att så här, ja, men det hade nog, jag kan förstå vad han ser i den personen. Så det är spännande.
Ja,
Jag kände att jag kunde liksom inte uttrycka mig. Det blev ganska vagt. Men för att jag kände att det går inte. Jag kan inte vara sen.
Nej, men jag måste säga att jag har nog utvecklats ut ett annat håll. Alltså det kanske var...
Jaha, ja. Nu gjorde jag bort mig.
Nej, men du har utvecklats åt det hållet. Ja, okay. Men för jag tror att då var ju Iris 2,5 år gammal. Det kanske inte fanns så mycket andra liksom kvaliteter då än att man var söt. Nu finns det ju väldigt mycket annat. Att man kan vara liksom bra på saker, att man har något specialintresse eller att man gör... jättebra flickflack eller att man är trevlig mot föräldrar. Det finns många saker, men då var det liksom...
Det var det lux?
Ja, charmen. Alltså det var väl det jag menade då. Charm och liksom lux i någon slags kombination. Men nu finns det mer än så. Så jag tror det blir mindre viktigt. Men...
Fast inte för mig då.
Nej, för det har ju gått ett annat håll.
Fast jag vet inte om jag har gått åt något håll överhuvudtaget.
Fast du kör ju mer. Alltså för jag, nu, jag pratade ju som liksom en pappa till en flicka som umgås med flickor. Du är mer en pappa till en son som raggar på tjejer. Det är såhär, bra grabben! Det där skulle jag också ragga på när jag var i din ålder.
Åh, fy fan. Woohoo! Ja, gud vad roligt. Så, nej, det har du inte sett. Det är ingen som har sett det. Senaste säsongen av Arrested Development. I senaste säsongen av Arrested Development så åker alltså pappan. Pappa George Michael Booth. Alltså den äldsta, du vet. Som spelar den här transvestiten i den där andra serien. Mm. Som går nu. Han och... Job, alltså den lite misslyckade trollkarssonen. Mm. Nu är trollkaren. Han som är trollkar.
Nej, jag har ingen aning om ens för...
Du har inte ens sett Arrested Development från början. Nej. Nej, men det är ju en sån här klassisk serie från 2003 som hette Firma Ruffel och Båg på TV4.
Okay,
och som blev en sån här jättehit lite mer i underground-kretsar. Och det är liksom olika DVD-skivor valsade runt i där tidigt 00-tal. De har ju gjort sådana, Netflix har ju tagit upp den och gjort två nya säsonger.
Okay.
Ja, skitsamma, den senaste då. Och då åker i alla fall då pappa, George Michael och Job igenom i Mexiko. Och Job är liksom latent homosexuell och är kär i en person. Och pappa, George Michael har...
Hur är man latent homosexuell?
Han inte, erkänner inte riktigt för sig själv liksom.
Okay.
Alltså han, ja, typ. Och pappan är, kan inte få upp den längre. Och sådär. Och sen så, men sen så åker de på en knullresa genom Mexiko och är såhär bara, oh yeah, we're gonna fuck away through Mexico, dad. Och så sitter de båda och ja, det är ganska sorgligt, men det är också kul.
Men du tänkte på dig och mannen.
Ja, det var precis den kopplingen jag gjorde då. Att jag och mannen har den. Yeah, yeah, oh.
Fan, undrar varför Erik inte vill vara vår producent längre.
Nej.
Det undrar jag ofta. Apropå det, så var jag i Norge i helgen.
Det kan väl inte vara någon som har missat det.
Hur skulle man kunna veta det?
Din blogg? Ditt Instagram?
Men vadå? Folk som lyssnar på podden, de följer inte mig på Instagram och min blogg.
Du tror att det är två olika grupper?
Ja, men ja, jag tror det faktiskt. Alltså det är klart att det är många som följer mig på Instagram som också lyssnar på podden. Men jag tror, det jag märkt när jag har kollat så här statistik och sånt, till exempel blogg och Instagram, det är att folk blir förtjusta i en social mediekanal och sen så bara orkar de inte med de andra. Så att det är ofta hyfsat vattentäta skott för många.
Jag tror inte det. Jag tror att...
Men jag har kollat det.
Men du kan ju inte kolla vilka som lyssnar på podden och kolla på ditt Instagram.
Nej, men jag vet, de som läser bloggen,
ja,
de följer mig inte på Instagram. Ja. Det är klart att det finns ju de som gör alla tre, men det är väldigt många som bara följer en kanal, så att säga.
Ah, okay.
Så börja följ mig på Instagram. Ibland är jag rolig där.
Börja följ mig på Instagram, vet ni varför? För att jag har typ 8500 följare. Och om man har 10 000 följare, då kan man göra såna här swipa upp på stories när man ska puffa för olika grejer. Men det är, ja, så att då kan jag ju göra puffa till blogginlägg och puffa till olika poddavsnitt och såna grejer, länka till grejer. Så just kan det. Man bara swipa upp så kommer man dit. Jag är avundsjuk, för det kan du göra, Manne. Mm. Det kan inte jag göra.
Nej, men då kommer folk bara, fan vad han håller på med tigga om swipe up. Och sen så kommer de avfölja dig, sen kan du inte göra det längre.
Jaha, men deppigt. Ja, det är svårt.
Nej, men följ oss där. Men i alla fall så var jag i Gol i Norge. Märklig grej, jag åkte från Göteborg. Tror att jag flög till Göteborg?
Alltså, är du sjuk i huvudet eller?
Jag åkte tåg till Göteborg, så åkte jag buss därifrån. Men
jag tycker tåg är för mycket. Du sprang.
Det finns faktiskt en kille som jag känner, Viktor. Mm. Viktor Söder, som förra våren gick till Göteborg från Stockholm.
Ja.
Det tog jättelång tid. Han gick 5 mil per dag. Och då tog det ju då 10 dagar ungefär.
Det går ju snabbare med X2000, för det tar ju 3 timmar.
Ja, men det som var så jävla jobbigt för honom var ju att han gick och gick och gick. Det här var ju ett episkt äventyr. Han var ju så slut. Han hade liksom blåsor överallt. Han hade frossa och skakade. Han gick med en kompis som behövde bryta bara för några dagar, för det var så jobbigt att gå så mycket. Så kom han till Göteborg, till Götaplatsen, tror jag.
Hur viktigt är just vilken plats?
Nej, men vad fan heter det? Alltså, ligger Götaplatsen där vid Poseidon? Det är alltså slutet av avenyn.
Jag tror det.
Eller heter det bara Kungsportsavenyn? Jag vet inte fan. Han gick till Poseidon i alla fall. Jag tror det är Götaplatsen kanske. Alla göteborgare kommer skratta hårt åt mig nu.
Och sen så var han jättetrött. Och sen så...
Skratta, de kommer avfölja, avmygga, försvinna. De kommer hata oss.
Verkligen. Men ganska nära Chalmers. Man går upp till höger där. Direkt efter att han kommit till Poseidon så satt han sig på X2000. Och så åkte han hem. Och då liksom efter en timme då bara, men här var ju jag för 4 dagar sedan. Vad i helvete. Det var så liksom hemskt för honom att se det swisha förbi så där snabbt.
Men att flyga till Göteborg måste vara typ det onödigaste ju. Eftersom det, man landar väl i Landvetter, eller hur?
Mm.
Och sen så, där tar det ju en ganska bra stund. Och åka in till centrala Göteborg. Är det inte så?
Jo, men det är bara idioter som gör det. Jo, men, det tar 3 timmar med tåget.
Ja, men det tar 3 timmar med tåget och då landar man mitt i stan.
Mm.
Men om man flyger, då tar det, vad tar det, 45 minuter att flyga eller någonting sånt. 40 minuter. Mm. Och så ska man åka ut till typ Arlanda eller Bromma och hålla på med säkerhetskontroller och gå igenom. Och sen säkerhetskontroller, gå igenom. Och sen så åka, ta sig från land. Det måste ju ta längre tid.
Alltså ungefär lika lång tid tror jag.
Ja.
Men, i alla fall så kommer jag till Gol.
Hoppas att aningslösa influencer lyssnar på oss nu. Tror du att de gör det?
Nej, det är verkligen inte.
Nej, tråkigt.
Men dessutom så kommer de ju bli besvikna för att, okej, nu åkte jag inte flyg, men jag kommer ju åka flyg inom kort.
Jag tycker det är lite deppigt, för de har ju sagt att de inte bryr sig om folk med mindre än 20 000 följare. Och jag ska ju åka nattåg snart. Det känns ju helt onödigt. Jag kommer inte få något.
Nej,
du
får ta med dig någon som har fler följare.
Fler följare, ja.
Ja, precis.
Eller så samla ihop.
Ta med dig Paula eller Ann eller någon.
Ja, ja. Just det.
På nattåget. Så att du kan bara foto.
Eller så är det här ytterligare en del i min kampanj då, att få fler följare.
Just det.
Så att vi pressar upp det så att jag får över 20 000 till om en och en halv vecka när jag ska åka nattåg. Så att aningslösa influencer, jag kommer in på deras radar.
Mm.
Så de kan älska mig.
Ja, det låter som...
För man vill ju i brist på respekt och vill man ju bli hatad. Och i brist på hatad så vill man bli hyllad av aningslösa influencers. Eller hur man säger.
Mm. Det jag skulle göra i Norge, det var ju att jag skulle springa ett lopp som heter Icebug Frozen Lake Marathon.
Mm.
Helt spektakulärt. När jag hörde talas om det här loppet så blev jag ju typ...
Eld och lågor.
Ja, jag blev berusad av att tanken på att springa på Tislefjorden som är en fjällsjö på 800 meters höjd. Helt platt och väldigt, väldigt naturskönt.
Är det här helt bortkopplat från alltså, något sexuellt? Eller fick du stånd?
Alltså jag tror inte, det är svårt att helt koppla bort sexualiteten.
Ja.
Den griper ju in.
Mm, den tar ju tag.
Ja. Vinterlöpning är ganska erotiskt tycker jag.
Ja, fast man blir väldigt ihopskrynklad och liten.
Jo, det blir man.
Mm, alltså det blir man ju även, alltså man blir ju det vid fysisk ansträngning. När jag spelar tennis och efter ett, det är ju aldrig man ser så ofördelaktig ut så att säga, som efter ett tennispass här när man ska duscha med de andra.
Det där är ganska spännande faktiskt. Du får se till om jag har berättat det här förut. Men jag hade förut, jag boxades ju på AIF. Vid Sankt Eriksplan, anrik boxningsklubb. Spännande liten grej med AIF, för så många olika såna här atletklubbar och sånt, boxningsklubbar, så var det ju under det röda 70-talet så var det några som kuppade in sig i styrelsen och försökte göra om det till en schackklubb. Några kommunister som bara, det här ska vara en schackklubb, för det är bättre för arbetarna. Men de lyckades inte.
Det är ungefär som om aningslösa influencers skulle kuppa sig in i styrelsen för SAS. Och göra om det
till... Det här är en promenadklubb.
Ja.
Men
för SAS är en klubb.
Men där på AIF fanns det ju lite olika boxare. Det fanns sådana som jag som var nybörjarmotionärer, och sen fanns det elitboxare. Bland annat en snubbe som heter Babacar Camara, som då var en jättestor boxare. Nu är han idrottslärare tror jag. Men för 15 år sedan var han Sveriges största boxarhopp typ. Det fanns också Badou Jack såklart.
Men han är ju störst nu.
Ja,
han men var han där?
Ja, precis.
Aha, för han, det är han som är i USA nu och är med under Mayweathers stall.
Exakt. Mm. Vad heter de? Money Gang eller någonting.
Ja, typ.
Rich Team, något sånt.
Ja, det är ganska, ja, det är ganska intressant.
Mm. Ja, så han är där. Badou Jack är väldigt duktig. Men det jag märkte då, nu ska jag inte hänga ut Badou eller Babacar. Eller de här, de var ganska många...
Är de här schackspelande kommunisterna? Var de kvar?
Nej, de
satt i omklädningsrummet.
Nej, men det jag märkte i alla fall var att jag efter fysisk ansträngning får typ tjackballe.
Ja, men det får jag också.
Den blir väldigt, väldigt liten. Det handlar inte bara
och
om
pungen att... också. Allting ja, bara...
Det är...
Man ser ut lite som en sån grekisk...
Inte bara när jag springer i kyla, utan även om jag boxas i värme så blir den väldigt liten.
Men som en grekisk staty.
Ja, precis.
Man är ju liksom ändå väl... alltså, man ser ju... Man är fysiskt ansträngd, man är upppumpad.
Men om du är extra liten då, man är extra upppumpad på överkroppen och extra liten på underkroppen, så att säga. Så blir det ju, ser det ju skrattretande ut. Men det jag märkte då på de som var elitboxare... Att var som att vara tvärtom.
What?
Att de fick extremt stora kukar av att hålla på att boxas.
Men det kan inte vara så här att de hade fruktansvärt stora kukar från början. Så att när deras kukar krympt ihop, då blev de typ som vanligt stora kukar.
Nej, för när de hade
duschat
en stund och liksom adrenalinet hade lagt sig, då blev de mer normala liksom. Men precis där när de slängde av sig kläderna och slog in i duschen. Jävla hästballar alltså.
Det är sant.
Och så var de med alla de duktiga boxarna. Då förstod jag att det är så man kan kolla om man är elitmaterial.
Ah,
jag var inte kuken. Mitt rätta element. Min kuk protesterade. Du ska inte göra det här. Du ska ligga och bli uppäten på ett lejon på savannen eller kanske sitta vid ett skrivbord och skriva bokstäver.
Men då har jag en fråga till dig. Dominic Thiem, som vi alla känner till, som är världsfyra just nu i tennisen.
Just det.
Han har alltid, ganska direkt efter några game, så får han otroligt styva bröstvårtor när han spelar tennis.
Det får jag också.
Alltså när du anstränger dig fysiskt.
Ja,
och sådär.
Verkligen. Och därför måste jag alltid tejpa bröstvårtorna. Det är inte så många andra som behöver det när det finns så bra funktionskläder. Men jag behöver alltid tejpa.
Ja, men då undrar man ju vad det här säger om hans... alltså då? För jag tänker att det här är lite besläktat ju.
Ja, men alltså... Bröstvårtorna, när du får en tjackballe så blir ju ofta bröstvårtorna hårda. Det är ju inte någon njutningsgrej.
Nej, verkligen så, inte. Nej, men det är det jag menar. Det tyder ju på att han borde ju då inte vara elitmaterial. Han är ju trots allt världsfyra i tennis.
Det kanske är väldigt stark erogen zon, så att när han får styva bröstvårtor så får han porrbånge samtidigt.
Okej.
Så kan det ju vara. Det får vi fråga honom. Men jag tänkte då att så här, det är så man skulle kunna göra. Alltså när man ska bestämma vem som ska elitsats eller någonting. Det blir lite obekvämt att gå in till 10-åriga pojkar och bara... Vem har en tjackballe?
Men det kan ju vara så också.
Jag tänkte att det är alltid så med de duktiga boxarna. Mm. Men vi nybörjarmotionärer, vi liksom...
Nu skrumpnar den bara, vi bara liten. Ja. Ja. Ja, jag tycker det här är märkligt alltså.
Men egentligen det vi pratade om, det var ju Icebug Frozen Lake
Marathon. Frozen Lake.
Jo, men det som hände där var att det var lite jobbigt att jag skulle springa eftersom jag var både förkyld och hade pes anserinus, någonting, ankfot, inflammerad ankfot, knäskada. Men det gick ändå bra fram tills... Kommer du ihåg att jag pratat om att bajsa på sig? Alltså, i förhållande till löpning, det var min stora skräck inför Thailand. Inte så att jag inte skulle orka eller så.
Men hur kan någon ha missat när du berättade bajsa på dig historien? Det är ju ett klassiskt... Vi har gjort ett bäst avsnitt en gång. Då hade vi, det var ju det enda som var klart att det här måste vara med. Det var ju när du satt i Thailand och skrek om att du hade bajsat på dig när du
och
sprang.
Och
blev utskälld av en man på skånska. som undrade vad fan du höll på med.
Ja, men redan,
fan vad roligt det var.
Jag tänker ju mycket på det här. Alltså, redan då, innan jag visste någonting om löpning, så hade jag koll på bajsbanden Mikael Ekvall. Mm. Som ju är en av Sveriges bästa långdistanslöpare. Som bajsade på sig för typ 10 år sedan på Göteborgsvarvet. Det är någonting man är rädd för. Det sätter ju igång magen. Den här gången, så nu har jag blivit lite avslappnad. Jag är klar med många gånger. Jag fick massa tips från mina olika mentorer dagen före loppet. Till exempel John Kingstedt. Han sa två saker. Han är en av Sveriges bästa löpare. Han sa att ju sämre man äter dagen före ett lopp, desto bättre går det på loppet. Och man ska...
Vadå ju sämre man äter? Alltså, om man ska äta lite eller ska man äta dålig mat?
Dålig mat. Alltså hamburgare och skräpmat så här.
Det är bra för loppet.
Det sa han, ja. Och sen så skulle man äta, så sa han att man kan vara glad dagen före loppet, för att ju mer godis man äter, desto bättre är det för loppet också.
Men varför är det så? Är det bara för man ska samla på sig?
Kolhydratladda. Ja. Så det är bra för långa lopp liksom. Fett och kolhydrater är väl jättebra. Så att jag åt i Norge på Burger King en gigantisk meny.
Det var ju inte billig alltså.
170 svenska kronor.
Det är helt sjukt ju.
Och sen så köpte jag typ 2 kilo godis och massa sånt. Så det bara tryckte i mig. Sen hörde jag från Adam Stenman som följde med till Norge. Han frågade, för han åkte på ett annat sätt till Norge. Han åkte inte buss och tåg och så här.
Nej.
Så frågade han så här, ska jag köpa någonting i en mataffär? Vill du ha bananer? Mm. Och då tänkte jag, helvete, måste man ha bananer? Så köpte jag i Norge Guleby. Mm. Typ 10 steg. Det är klart. Jag hade långt
kostat 1000 spänn.
Jag kostat 1000 spänn. Och jag äter ju aldrig bananer. Jag hatar bananer. Det värsta är att jag satt och bara tryckte i mig bananen.
För att det skulle vara bra för laddning.
Ja, precis. Jag ville liksom göra både som...
Åt du bananen som Anita Clemens äter banan? På ett sensuellt sätt?
Ja, du bryter av...
Inte, inte sensuellt, det är fel.
Nej, det var väl tvärtom.
Ja, inte... Nej, förlåt.
Ett stiligt sätt.
Ja, på ett stiligt sätt menar jag. Nej, jag blev
det här är ju en klassisk grej för... Att tjejer blir ju sexualiserade när de äter bananer i det offentliga rummet.
Exakt, och det var fel. Jag blev...
Emily Roslund skrev om det senast idag. Att det är väldigt svårt att käka bananer. Folk, om man får ögonkontakt med en man, kan de bara de liksom anspela på...
Känner du dig träffad av den?
Nej, verkligen inte.
Jag gjorde det.
Jo, är det sant?
Ja, alltså, för jag har ju tänkt på det. För det är ju också så här, det finns ju på Instagram. Alltså, det är ju också en grej. Att, du vet,
i ditt liv.
Men... Fan, ska jag ta mig ur det här då? Nej, men alltså det är ju...
Vad finns på Instagram?
Att folk håller på att stoppa in bananer i munnen.
Okej.
Okay. Ja.
Du får visa mig lite konton sen.
Får inte du upp sånt, Anna, på... När det kommer upp såna förslag? Är det för att jag har gjort så sjuka sökningar?
Det jag får upp som förslag är alltid jättemycket kött. Alltså det är så här, någon har gjort någon rub. Och sen är det mycket så här KB-biffar. Sen har de alltid svarta plasthandskar och skär upp jättefint kött.
Jag får...
Och sen så får jag kostymer och sen så får jag träning.
Jag får två grejer. Tennis, ja. Nästan bara.
Och sen olika
sexgrejer. Och sen så rumpor. Och sen så en och annan Guleby.
Det känns lite mörkt.
Det gör det.
Ja, det känns som att det hör ihop med det här med hur du coachar mannen till att...
Jag har inte gjort någonting. Alltså det här var ju bara i mitt huvud. Jag har inte sagt någonting till honom.
Kan vi stänga porten till ditt huvud nu?
Ja, det kan vi göra.
Ja, men, och sen så jag satt och käkade 10 bananer då, och godis. Så kom vi fram till hotellet, Osets Höjefjällhotell. Och där var det väl det sjukaste buffén jag varit med om.
Vänta, vad hette man ställen? Oset och Bol.
Gol heter orten. Gol.
Oset Gol. Ja. Det är skitkonstigt. Är det, ja,
det var
språk?
En episk buffé och jag ville ta den då. Det var en massa kallskuret, det var räk och det var hur mycket som helst. Det stod någon snubbe och trancherade en oxfilé, sånt där som jag kollade på Instagram. Det var väldigt härligt. Men det fick till följd att jag bajsade alltså på riktigt 20 gånger före loppet. Och sen satte jag igång och springa. Otroligt vackert, det var perfekta förutsättningar. Vindstilla, 3 minusgrader, soligt. Så kände jag att magen började röra sig oroväckande.
Det vill jag veta. Alltså det här, jag vet att ni som lyssnar, antingen tycker ni att det här är kul eller så tycker ni bara att det är helt sjukt. Vi ska snart gå vidare. Men jag vill bara veta en sak då. För att sätta det här i relation till... alltså hur ofta bajsar du i vanliga fall?
En gång per morgon.
Alltså en gång per dag ungefär. Ja, så då är det 20 gånger...
Det är 20 gånger så mycket.
Det är 20 gånger så mycket, okej. Okay. Mm. Det är ju en jätteökning.
Ja, det är det verkligen. Sen så satte jag igång att springa och det var ganska skönt att springa. Jag har sprungit lite på sistone på grund av min skada. Så jag var glad att få springa. Men så kände jag att jag behövde släppa ut lite gaser, du vet. Och det kan ju hända. Men sen så hade jag liksom inte så bra kontroll på det här gasutsläppet. Så att jag visste inte... Alltså det var ungefär som när jag var ungdom och ägnade mig åt droger när jag fick såhär bajsnoja. Att jag visste inte vad som hade hänt. Så att hela tiden fick jag kolla bak. Så jag ser dem bakom mig äcklad ut eller inte.
Alltså, ja, för du visste inte om det hade fisit eller om det hade kommit en...
Nej, precis.
Vad heter chart?
Det är en otroligt plågsam upplevelse. Mm, jag vet fortfarande inte riktigt.
Det är klart du vet. Du måste ha tagit av dig kallingarna någon.
Ja, men ja, då är jag nog bra till. Eller så var det så pass lite så att det inte märktes. Men hela, det var som att leva i en bajsnoja.
Men var det här positivt? För jag tänker att det gjorde att du tänkte på något annat än hur jobbigt det var. Och du hade ont i ankpungen eller vad då?
Ja, i att det är så sa jag det här med bara för att jag ville få prata om att jag sprung i Ice Bike Frozen Lake Marathon. Jag vet att bajs är det enda sättet.
Ja, du tvingade in.
Ja, du tvingade in.
Nej,
för det gick ju ganska bra. Det var ingen som såg äcklad ut.
Nej.
Jag behövde rusa in på en toalett sen. Och det är ju, har man ju inte tid med när man springer ett lopp. Så det var ju tråkigt. Men...
Vadå? När du behövde sluta
under loppet,
springa?
Så okay. Behövde jag springa in på toalett.
Okej. Okay. Men det fanns en toalett på den här Frozen Lake?
Det fanns det.
Bajamajor.
Ja, nej, det var en riktig, inte vattenklosett, men finare än Bajamaj i alla fall. Det var väldigt tjusigt. Det som hände var att, det som var spännande som jag kan ta med mig, som jag tror har bäring på alla människor, som, även de som inte har på med löpning, det är att när jag sprang då, när jag hade sprungit kanske 5 eller 15 eller 20 eller 25 kilometer, så tänkte jag så här hela tiden, det känns ju bra nu. men fan vad liksom läskigt att jag ska springa så här länge. Tänk, vad kommer hända sen? Vad kommer hända längre fram? Tänk om jag kommer jättedåligt. Tänk om magen kommer kajka upp ännu mer. Jag kunde liksom inte äta gels och sånt som man ska äta. För att magen var så orolig. Vad kommer hända sen? Då...
Men får jag fråga, ja. Du fick inte liksom lite fart av gaserna? Alltså som en raketmotor?
Nej, det var ju tvärtom, för att jag kunde inte släppa ut dem som jag ville. Nej, okay. För att det var ju för farligt, så det var det liksom hålla på dem. Så att, och det gjorde ju magen jätteorolig. Så det var liksom väldigt ångestartat när jag släppte ut någonting, för jag visste inte exakt vad som kom.
Pratade du om det här med Adam sen efteråt, Stenman?
Ja, det är ju klart.
Han är ju läkare och så här. Vad sa han då?
Nej, han hade sagt förut att man ska ta Dimor.
Alltså någon sån här imodiumaktigt.
Ja, exakt. Och sen har han också sagt att...
Alltså antilaxerande, så att säga.
Han hade ju som plan. Han hade ju inte tänkt att äta någonting efter 14.00 dagen innan. Utan bara dricka sina kolhydrater. För att han ville ha en tom mage. Sen var det så jävla fin buffé så att han kunde inte låta bli.
För att det är lättare att kuta då? Med tom... Att det inte är massa... Ja.
Men han kunde inte hålla den planen. För han svofflor till frukost, för att buffé till middagen. Och så. Så det blev inte så. Men jo... Jag kom på, det är ju som en meditation. Det jag fick med mig var, det kom upp en snapsvisa som är så här, det finns en strof i den som är så här: just nu när du kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan. Fint, va?
Ja, jättefint.
Så att hela tiden så bara, ja, det känns ju bra att springa. Vad händer sen? Just nu när du...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan.
Det där skulle man kunna skriva på väggen och ha som ett carpe diem.
Ja, ja, eller hur? Så att den bara kom till mig. Det var ingenting som hade förberett eller sådär. Så att i flera timmar sprang jag runt och sjöng det för mig själv. För jag var ganska ensam också. Det var inte så jättemånga som sprang det här loppet. Så tänkte jag så. Och sen så... när jag hade sprungit jättelångt och det blev jobbigt, tänkte jag, fan vad bra, nu är jag där jag vill vara. Nu är det bara en stund kvar. Nu får jag kämpa på lite.
När kan man börja känna så i ett maratonlopp?
Det kan man känna jättetid. Det är ju hemskt om man känner efter 15 kilometer. Nu var det tur, för jag kände efter 38 kilometer. Så det var bara 4 kilometer som var jobbiga då.
Jo, men jag menar, när kan man börja tillåta sig själv att tänka, nu är det snart slut? Det är det jag menar.
Sista 12 kilometerna kanske, efter 30. Mm. Och för mig så blev det jobbigt efter 38.
Och då känner du... Nej, det funkar ju inte då.
Innan det. Du var ju snarare så här, det är det här. Det är, nu har du kommit.
Nu har det kommit. Nu har börjat. Sedan har börjat.
Ja, det är bara 4 kilometer. Och, så det här är ett tips. Faktiskt, som jag ville prata om med barn. Alltså det är en utveckling ju på den här... Vi har ju pratat om, det kommer inte alltid vara precis så här som det är just nu.
Ja, just det. Ja, det är ju ett citat från mig då.
Ja, precis. Men det finns ju också en motsats, för att om man har det väldigt bra. Men fan, det här är ju väldigt hemma. Hur blir det sen? Tonåren? Oj, mina barn kommer säkert börja knarka. Hur fan? Oj, hur ska det bli att hämta dem? Det brukar alltid vara jobbigt att hämta dem från förskolan. Just nu när du kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan. Så man har den... Och sen har man, det kommer inte alltid vara precis just där. Då har man alltid någonting.
Men man får inte blanda ihop dem. Då blir det jättejobbigt.
Nej, de är ju verkligen helt motsatta. Men båda kan man verkligen använda på familjelivet.
Den kan man ju få. Fick jag senast igår när jag...
Tänk om jag kommer komma nu alldeles för tidigt när jag äntligen har sex med min fru. Just nu när du kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan.
Nej, men jag la jojo. Och så kan man få översköljas av en känsla av att...
Det här är snart över.
Ja.
Ja, precis.
Det kommer inte alltid vara så här.
Nej.
Och då är det inte positivt.
Nej,
det är
ingen då har positiv... du tänkt så här, fan, jag har lärt mig om andra, man ska tänka att det kommer inte alltid vara så här. Och så bara, vad fan, det funkar inte.
Då ska jag börja... Där har du en lycklig minut.
Ja, men då måste du lära en. Just nu när du kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan.
Hittade vi någon stämma där? Det kändes så i slutet. Att vi hamnade i något.
Vi får öva lite. Kommer.
Jag har efter förra veckans avsnitt då, där när vi pratade om att jag ville bli en nykter alkoholist.
Just det!
Så var ju ditt tips var ju att jag skulle under varje dag dricka en 70s.
Mm. Då blir de flesta alkoholister, inte alla men de flesta.
Mm, för att testa på liksom, det är livet så att säga. Eller ja. Och sen kunna sluta.
Man kan ju också göra, förlåt att jag inte sa det då, men som Peter Bratt. Han, alltså det finns ju de alkoholister som försöker att inte dricka så mycket, som sätter upp olika regler för sig själv. Han hade ju som regel att han inte fick dricka sprit. Så att varje morgon när han gick till jobbet så drack han ett sexpack folköl. Alltså det är rätt jobbigt, förstår du? Tre liter folköl före jobbet.
Mm, nej,
den är rätt hård.
Det är jättejobbigt. Då måste man, undrar om han gjorde den här frat party-grejen, att han satte in en skruvmejsel eller någonting och gjorde ett hål i den och sög i sig den. Ja. Ja, kunde du det nu back in the days?
Aldrig prövat.
För att Kim, min svåger, han är jätteduktig på det. Han som gjort våra vignett. Han gjorde någonting som kallades för, fast nu är vi länge sedan, 10-15 år sedan, han gjorde någon swirl eller fan. Alltså man, nej, så här var det. Man skulle snurra på något sätt, om det var i flaskan. Och sen skulle man sätta den till munnen. Först skulle man säga, strapido! Och sen skulle man snurra och sen så öppna strupen och så bara rann ner den här flaskan.
Var det det du gjorde när du prövade livet som alkoholist?
Japp. Mm. Nej, men det som hände var att jag var bjuden hem till min relationsakuten kollega Anna Benny Karlstedt, psykologen. För hon hade en kombinerad födelsedagsbjudning och någon slags jag har äntligen skrivit färdigt romanuset till den här jävla boken som jag har hållit på och kämpat med ett tag. Mm. Grej, kan man säga. Och det var ju en sån här, du vet, väldigt vuxen tillställning med salladsbuffé och bröd och, du vet, vitt vin och rött vin och sådär. Och jag kom dit och det var ju fredag, så jag hade ju...
Fredag i Farsta.
Exakt. Jag hade ju druckit min dry martini. Och sen så hade jag ätit hemma. Jag hade liksom haft mitt fredagsmys hemma. Och sen så när de andra...
Och vad är det? Du tar en dry martini, så kanske ett glas vin eller så?
Ja. En dry martini och ett... jag kan säga exakt vad jag drack. Mm. En dry martini. Och då var det på... Jag tror att den inte var... Jag brukar göra på en 6 gin. Men nu tror jag att jag gjort på en 8 gin. Så det var en ganska stor dry martini.
Mm. Det är ju långt ifrån en 70, men...
Det är det. Men jag menar, först, vad brukar man säga? Första kronan är början på miljonen och sådär.
Så du har kvar 62 centiliter?
Första centilitern är början på en... Skitsamma i alla fall, då drack jag den. Och sen så drack jag kanske ett halvt glas mousserande efter det. Och sen så drack jag en... Vi har sådana här ballongglas, kallas det för. Eller ballonettglas, så här små vinglas. Mm. Så drack jag... ett sånt till pizzan.
Ja, de är ju väldigt små.
Det är väldigt små. Så det var inte så mycket jag hade fått i mig då, förutom då de där 8 centiliterna. Mm. Och då några centiliter värmet också. Men sen kom jag dit till Anna och då började då åt jag ingenting när jag kom dit, för jag var ganska mätt efter att jag hade ätit lite pizza hemma och sådär. Och så började jag dricka vitt vin. Och sen så var det en kille som jobbar på TV4 som är kompis med Fredrik Strage och alla de här. Han heter Per ja. Han var
Norman.
Där. Per Norman, ja.
Kallas för Spygg.
Exakt. Jag vet inte varför han kallas för Spygg.
Också kompis med Anders Kjellander.
Exakt.
Och Martin Melin. Så han har vänner som känns, som framstår som väldigt så här olika. Alltså, ja. Fredrik Strage och Martin Melin känns som han har samt i kresen, men det som man nämner för alla människor då är att de är kompis med
honom.
Med honom.
Men han är ju väldigt social och härlig. Så att det, han får ju många kompisar.
Och jättestor. Han måste ju väga 250 kilo utan att ens vara tjock.
Jag tror inte han väger 250 kilo. Det var ju otroligt.
Nej, han är väldigt stor.
Nej, men han är en stor man, verkligen. Ja. Lång och stor. Så. Och han...
Han klarar många dramatiner.
Ja, men han klarar mycket vitt vin också. Så han fyller på mitt glas hela tiden. jag tänkte inte på det. För att man, du vet, man står och pratar. Och sen så... var det när vid 11, vi säger att jag kom dit vid 7:30 då, då kunde jag inte stå upp.
Hur alltså på riktigt.
Nej, men för att jag...
Du lämnade någon kull?
Nej, men jag ställde mig upp och bara var tvungen att liksom luta mig lite mot en vägg. Och kände
för,
att...
För du sa ju så här, man märker inte när man står upp, men du menar att du satt...
Jag satt ner
och
ganska mycket.
På ditt glas.
Ja,
och
precis.
Sen vid 11 skulle du ställa dig upp och då klarade du inte av det.
Ja, och då... Men jag var... Jag var ju fortfarande vid mina sinnens fulla bruk. Alltså jag...
Du kunde bara inte stå.
Jag kunde bara inte röra mig. Bara,
definitionen av sina sinnens fulla bruk, det är att man kan det mesta men inte stå.
Ja, men det vet jag. Men jag har ju ingen minneslucka.
Nej,
och jag vet vad jag sa. Mm. Och jag svarade på tilltal. Mm. Och jag pratade normalt. Men jag kunde inte stå. Och jag kände så här, nu måste jag gå hem innan det här spårar.
Det var bara balanssinnet som inte var så bra.
Ja, det kan man väl säga. Mm. Så kan man väl säga. Så då beställde jag en Uber... Alltså jag vågade då när jag ställde mig upp, så vågade jag inte prata så mycket mer, utan okay. Då jag gjorde en ganska sån här hej då, vad trevligt det var, nu jag måste röra mig hemåt, kram, och så kramade jag Anna och,
det lät ju liksom jävligt nyktert.
Ja jag kommer till efterspelet sen, men sen så kom jag hem. Mm. Och då var jag ju förberedd på att, som det alltid är, att Li ligger och sover i stora sängen med barnen. Och att jag är hänvisad till mannens rum.
Just det.
Men då var Li vaken när jag kom hem. Och jag, det var ju skitpinsamt, för jag kunde inte gå. Och var ju så...
Hej mamma, nej jag har inte druckit.
Men jag var så jävla full alltså. Och gick in på toaletten och spydde som en gris.
Skrattade hon då, eller var hon bekymrad, eller?
Nej, det var väl bara förakt.
Förakt, ja.
Det tror jag. Jag tror inte, alltså inget bekymmer, kanske lite bekymmer för sin egen skull, men mest förakt. Alltså, vad är det här för någonting? Och sen låg jag och hade en sån här, alltså, jag försökte tänka när jag spydde senast. Och jag, alltså det senaste minnet jag har av att jag spyr på fyllan, det var nyårsafton 1998.
Mm.
Det är ju 20 år sedan.
Ja.
Och alltså att ligga i sängen och ha det här när allting bara snurrar.
Ja, jag minns den där. Min allra första tydliga fylla. Jag har berättat om den när jag söp med raggare på Malmbaden.
Just det.
Som var vuxna och jag var barn. Då var det så att jag bara blundade som bara, ja, det snurrar för mycket, jag måste titta. Så bara, funkar en halv sekund. Ja, det snurrar för mycket, jag måste blunda.
Ja.
Var det så där?
Exakt så var det.
Det var så jävla vidrigt.
Och jag låg i sängen och var... vaknade, jag slumrade och vaknade och var liksom kallsvettig, och så gick jag upp och spydde igen, och jag alltså sånt jävla kaos. Och dagen efter så hade jag ju lovat att jag och Jojo skulle gå till badhuset. Men jag var ju helt indisponibel, alltså jag var ju så fyllsjuk
hela dagen,
ja. Alltså, så här som det var förr i tiden, du vet, alltså så här, jag låg hela dagen, en hel lördag. Ja. Alltså med familjen liksom, är Liva borta med barnen på fotbollsträningar.
Var det jag var ute och sprang maraton?
Ja, det var det faktiskt. Exakt då.
Ja.
Liva med barnen på fotbollsträning. Jag var tvungen att ta med båda barnen då på mannens fotbollsträning.
Var hon arg då?
Alltså, nej, det var väl bara förakt fortfarande. Ja. Och så här, det här måste vi bara överleva. Och det roliga var att det var så jävla dåligt också tajmat, för att i torsdags hade jag kommit hem storstilat med rosor och champagne och så här, för jag fick lite dåligt samvete och ångest för att vi pratade, när vi spelade in utvecklingssamtalet, så pratade vi om Alla hjärtans dag.
Just det.
Och att det här att jag hade ignorerat det, för jag tycker att det är ett jävla kommersiellt påfund. Men sen så bara, vem är jag? Alltså det kostar så lite att vara gullig. Alltså så här, skitsamma om det är ett kommersiellt påfund. Köp lite rosor och var lite jävla gullig.
Ja, eller så här, så jag brukar tänka att man har ju rätt att döma ut som ett kommersiellt påfund om man är så romantisk alla andra dagar.
Liksom. Exakt.
Och det är man ju inte.
Nej, så att då bara, nej men nu måste jag... Så att då var det roligt, för då hade jag ju liksom... Och hon blev ju jätteglad då. Alltså, och bara, åh vad mysigt, och vi hade världens mysigaste kväll och allt är helt underbart.
Snullade gärna.
Ja, typ. Och sen firar jag av det med och liksom supa till. Alltså det är ju ett alkisbeteende.
Mm.
Komma med rosor, vara härlig och sen så falla igenom.
Det hade
igenom.
Varit ett alkisbeteende om du hade varit asfull på onsdagen.
Jo, men jag började ju, någonstans måste man ju börja med det här alkisbeteendet. Så att jag började med att bygga upp och sen så fallera och svika mina barn då.
Men inte det jag undrar är när jag har varit med om såna här grejer, då har man ju haft jävligt mycket ångest för hur man betett sig på tillställningen.
Ja, och det var det som var, jag hade ju liksom klara minnen av allt som jag sagt och vilka jag pratat med och vilka samtalsämnen, men det är ju ändå så att man är lite färgad av sin egen bild av hur det var, och att man kanske så här, gud, var jag kanske var helt CP, men jag kanske, nej inte CP, alltså jag kanske var helt asfull och gjorde bort mig. Men då hade jag faktiskt i förrgår här, så var jag ute med Anna igen för att vi skulle ha spåna ämnen till relationsakuten. Så att vi var ute med TV4 Folk och så här och satt och snackade. Och då sa jag ingenting. Jag tackade bara för senast. Ja. För jag ville liksom inte ta upp det för tidigt. Men sen så delade vi taxi hem därifrån. Och då var jag tvungen att berätta om det här för henne. Och hon blev upprörd. Och nu vet inte jag om det. Du har ju fått mig att liksom bara frågasätta allt hur alla beter sig. Om hon egentligen bara var artig. Ja. Men hon blev ju uppriktigt chockad. Ja, och trodde att det var
chockad, det är svårt att spela.
Ja, och trodde att jag hade fått någon matförgiftning eller att det var någonting som var liksom snett, för att så mycket drack du inte och du var ju jättetrevlig och alla hennes kompisar tyckte jag var så mysig och jag hade liksom sådär. Så att uppenbarligen så här, vilket är ju ganska skönt att jag inte har gjort bort mig fullständigt. Det är ju både positivt och negativt. För att det negativa är ju då att man tror att då kan jag ju fortsätta så här.
Jag kan berätta lite grann som referensmaterial. Mm. Grejen när jag vaknade upp och mått så här dåligt. Sen har jag försökt ta reda på vad som hänt kvällen innan. En gång så hade jag varit ute på något jävla sunkställe. Typ på Snaps vid Medborgarplatsen. För det var någon klubb där, någon kompis som kände någon som spelade. Då frågade jag mina kompisar, vad fan, jag minns ingenting. Vad hände egentligen igår? Vi hade lite vaga minnesbilder bara. Ja, det visade sig att jag hade börjat dansa med någon tjej. Liksom som att jag ville ragga upp henne. Alltså du vet, typ som att jag dansade med mina höfter mot henne. Fast hon stod och dansade med sin pojkvän. Så då kom hennes pojkvän och bara, ursäkta, vi dansar här. Och jag bara, vad fan? Skitsur på honom. För att jag trodde då att hon och jag stod och dansade. Och så kommer en jävla snubbe och avbryter vår dans. Det blev skitsur. Jag brukar ju vara väldigt fredlig, men jag var inte fredlig då.
Men då måste ju han ha varit jättesnäll som inte dödade dig.
Ja,
eller liksom,
ja verkligen.
Utan...
Men, och sen så gick jag runt och försökte dansa könsdans med andra tjejer. Alla bara skakar på huvudet. Slutade jag typ ensam kvar på dansgolvet.
Ja, du tolkade den här skakningen som att det var någon rumpskakning.
Sen sa mina kompisar att nu åker vi hem med dig typ. Så det var en kväll. Det var jobbigt att få reda på.
Det här var ju mer positivt. Alltså, i allt det negativt så var det ändå skönt att jag inte som liksom grädde på mosen också hade betett mig som ett as.
Ja, precis. För att man har ju kemisk ångest så det räcker att bli över. Så att ha ångest över konkreta grejer blir jobbigt då.
Ja.
En annan gång så hade jag varit på en fest där jag hade träffat en gammal lärare till mig. Som jag tycker är jättetrevlig, men som jag inte liksom tycker är attraktiv på något sätt. Men jag hade väldigt ihärdigt uppvaktat henne och menat att vi skulle ligga med varandra.
Jaha, det är pinsamt.
Och sen så...
Alltså var det någon liksom gammal gymnasielärare typ? Eller högstadielärare? Eller...
Jag hade den i mellanstadiet. under en kort period i mellanstadiet.
Men tyckte du att hon var attraktiv någonstans? Eller var det bara att det blev en fyllig grej?
Jag tyckte hon var härlig. Ja. Men jag har aldrig tänkt på den som attraktiv. Men jag ville verkligen, verkligen... jag var så jävla
sugen. Hon tyckte inte att det var en lika bra idé att ni skulle ligga med honom.
Jag tror hon faktiskt blev lite smickrad. Men hon tyckte också det var lite konstigt. Ja. Det var ju väldigt pinsamt. Och sen så också så åkte vi taxi hem tillsammans. Vi delade taxi.
Men den här läraren?
Ja.
Alltså okej, det här tog en otippad vändning.
Nej, men vi var bara praktiskt att göra så. Så försökte jag väl hångla upp den i taxin. Sen så glömde jag min mobil i taxin. Så att... jag fick åka till någon förort långt jävla bort sen till en taxichaufför som bara ville ha pengar för att ge mig min telefon också. han krävde mig på en 500, så jag antar att det var ett dåligt taxibolag. Ja, det blev jättedåligt. Men alltså, så kan det också bli. Men fortsätt, berätta.
Nej, men alltså det var väl, jag vet inte, slutklämmen var väl att...
Det var ju roligt att du inte kunde gå på badhuset, att de mådde så dåligt.
Ja.
Det tycker jag.
Ja, men det var ju mörkt.
Du får ju utvärdera nu då, alkislivet. Eller nu ska du... Är det,
nej, men nu ska jag väl bli nykter.
Ja, det räcker
nu
det här.
Det här går ju inte. Jag kan inte, det funkar inte.
Fan, om man ändå skulle tycka att du inte bottnade i det. Och alla lyssnare nu som har hört att det var liksom en gång, en fredag.
Ja.
Och sen så går du ut och pratar så det i Svenska Dagbladet om att du är nykter alkoholist och så här och är med i missbrukspodden, alkispodden med känns heter och så.
Ja.
Det känns inte riktigt som att det ska
alltså, det är inte riktigt där ännu.
Jag tycker nog inte det.
Fan. Det som, okay.
Ja, men du har ju släktingar som har varit riktigt illa där.
Ja, visst.
Så du kan ju prata mer om det liksom, att jag kände.
Då kände
jag. Men inte att jag är alkis, utan jag känner att jag har den här jävla genen.
Och
att,
så nu måste jag lägga ner.
Ja, precis. Jag vill inte bli som mina släktingar.
Ja.
Det kan du köra. Det tycker jag.
Det ska jag göra.
Ja. Nisse. Du har ju snackat om goda cirklar.
Om jag har. Och då pratar jag inte om chauda cirklar, alltså osten, utan då pratar jag om goda cirklar.
Vad roligt det är. Jävligt roligt. Alltså osten då, chauda, det uttalas ju så. Förstår ni hur roliga man. Men jag tänkte på det. Iris har varit så otrevlig mot mig på sistone, tycker jag. Inte hela tiden, men ofta. Alltså att hon...
Bra god cirkel. Bra start på din goda cirkel.
Ja, men jag tänkte på det. Jag satt i bastun på Sats Hötorget och så tänkte jag, fan, Iris har varit rätt otrevlig mot mig på sistone. Till exempel en morgon så hade hon suttit och liksom retat mig lite när jag sov. Sen skulle hon gå ut ur rummet, alltså retat mig genom att prata med mig fast hon visste att jag ville sova. Sen skulle hon gå ut ur rummet och så jag så här, jag tänkte jag ska köra en positiv grej. Så jag sa så här, Iris, du är alltid så himla duktig på att stänga dörren när du har varit i sovrummet. Så tänkte jag att hon skulle köpa det då och stänga den eftersom jag berömde henne. Hon bara lämnade den demo. Alltså hon stängde inte ens lite grann så där som hon kan göra, utan hon bara lämnade den helt nästan. Och sen så ropade jag Iris! Och sen så kom hon och sen så stängde hon så där dåligt. Alltså hon ville bara jävlas med mig. Och sen så kan hon ofta säga, alltså det är liksom tough love nu med henne mycket. Att hon säger, kan du hämta min ryggsäck i bilen? Nej, men det var ju du som lämnade bilen. Du får ta in ryggsäcken och gå hämta den. Så säger hon, jag hatar dig. Typ så. Så det tänkte jag bara.
Ganska snabbt från 0 till 100 kan man säga. Mm.
Men jag blir ju inte, eftersom jag är en goda cirkelman, så brukar jag ju liksom inte hålla på och hetsa upp mig över det.
Nej.
Jag kanske säger, så där får man faktiskt inte säga. Mm. Men jag håller inte på att brusa upp. Men jag tänkte på det i bastun att fan, vad bra jag är. För jag tänkte så här, nu skulle man, om man var en så här onda cirklar pappa, eller bara gamla tidens pappa, eller liksom, som, då skulle man ju bara säga, vara lite hårdare mot Iris. Den här tanken i bastun om att Iris har varit lite otrevlig mot mig, det skulle leda till att man så här hade ett allvarligt snack. Nu får du faktiskt börja uppföra och prata trevligt med din pappa.
Mm.
Och så tänkte jag att fan, jag ska istället göra så att jag hitta på någonting med Iris. Bara hon och jag. Att vi kanske åker bort så här, eller går på någon konsert, eller liksom gör någonting mysigt hon och jag. Så att vi kommer bort från den här vardagslunken.
Mm.
Och jag berömde mig själv. Bara, fan, vilken jävla goda cirkelgubbe jag är. Alltså, jag älskar mig själv. Mm. Perfekt. Och det var bra också för att jag hämtade Iris först den dagen. Så att vi var ensamma i bilen. Och jag kunde berätta så här att Iris... och nu skulle jag ju verkligen langa de här goda cirklarna. Så jag sa så här, Iris... Jag har tänkt på det att du har varit ganska otrevlig mot mig på sistone. Och en normal pappa kanske skulle ha ett allvarligt samtal då och säga att det är oacceptabelt. Men jag har tänkt att vi kan göra någonting väldigt trevligt tillsammans. Kanske gå på konsert eller åka någonstans eller så. Eller hitta på något kul. Kanske gå ut i skogen och elda och så här.
Ja.
Bara, ja, vi kan åka till London. Jag bara, är du inte klok? London var inte en sån resa jag tänkte. Ja. Sen så pratar vi inte så mycket. Hörrni.
Det var den sämsta goda cirkeln jag hört.
Ja. Just nu när du kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan. Tack snälla för uppmärksamheten. Ha det härligt. Jag ska också säga det, förlåt. Jag måste säga en sak till. Jag vill inte släppa er än.
Nej.
Det här med Dry Martini som förfest. Alltså, det tänkte jag ju berätta om.
Mm.
För att det var ju ett jävla bra...
Det här är bonusmaterial,
ja,
kan man säga.
Nu kommer bonusmaterialet. Ja. Nu har kanske ganska många stängt av, men ni som är kvar får veta att det var ju ett lifehack som jag och min lillebrorsa hade när vi var unga vuxna. Precis kanske hade flyttat hemifrån. Att så här, man kan gå hem och äta fredagmiddag. Hem hos mamma och pappa.
Mm.
Då fick man ju en dry martini som var säkert 12 centiliter.
Mm.
Och man fick dricka en halv flaska vin.
Ja, som en förfest.
Ja, man fick dricka ungefär den dosen som du drack på hela den här kvällen.
Ja.
Och sen gick man ut. Och jävlar vad man var igång alltså.
Ja.
Då kunde det ju hända att man bara var hemma och käkade middag. Så gick den och ställde han dricka två öl. Och sen blev man utkastad från stället man var på.
Så det var jävligt effektivt. Det var målet.
Ja, målet. billigt och effektivt. Man kommer i säng tidigt. Vad fräsch nästa dag.
Missa inte utvecklingssamtalet på torsdag.
Nej, verkligen inte.
Med mig, Manne Forsberg, Ann Södlund och Paula Rosas.
Ja.
Där vi, det heter ju dilemma, men det är ju också ganska mycket frågor.
Ja, jävla roligt. Nu har du kommit in skitmycket relationsdilemma till mig.
Mm. Men är det dilemman eller är det frågor? Det har jag börjat tänka på. Jag försökte vinkla när jag skulle skriva avsnittstexten på senaste. Så försökte jag vinkla det så att det blev som ett dilemma. För det kändes mer som att vi svarade på en fråga.
Ja, det kan man fråga. Om du slutar med, hur fan ska jag göra?
Exakt.
Så,
att man ställer mellan två olika saker.
Det slutar med frågetecken. Och hur fan ska jag göra? Ja. Ska jag göra så eller ska jag göra så? Eller, ja, ge mig tips här.
Mm.
Så skicka dem på DM till oss, era relationsfrågor. Eller dilemman, om ni så vill.
Så är det.
Tack för idag.
Tack för idag, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.